Hejsan vänner, den här veckan så sponsras igen då Sillypodden av Johnnys senap. Jag har ju tidigare talat mig varm om den här sötstarka senapen, men vet ni vad, jag har upptäckt något nytt. Johnnys American Style Yellow Mustard då, som är en senap av amerikansk modell. Ni vet, sån där som är lite syrlig, inte alls söt, men väldigt, väldigt gul. Och det visar sig då dessutom att Johnnys inte bara gör en väldigt god gul amerikansk senap, utan faktiskt den godaste i hela världen. Man vann alltså som första icke-amerikan guldmedalj i senaps-VM. Så det har jag på min korv framöver. Och det är ganska coolt. Tack, Johnnys!
In the supermarket you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information. Wrong information.
Välkomna till Sillypodden då. Onsdags avsnitt. Den här gången. Jag vet inte varför jag alltid måste säga vilken veckodag det är.
Nej, spelar in. Det är någon fetisch du har.
Nej, jag tror att fetisch, jag vet inte. Det är en jävla, jag vet inte vad det heter.
Men alltså, det är ju bara onsdag en gång i veckan.
Det är ju värt att fira.
Ja.
Makoto Asahara, välkommen hit.
Tack.
Patrik Bränning, välkommen hit.
Tack.
Vi är äntligen tre i studion.
Ja, det var länge sedan.
Jag är sjuk som en hund, jag vet inte om ni hör det. Jag borde kanske inte gå till jobbet idag, men jag gör det för er, kära lyssnare. Så att det ska bli någon sillepodd där.
Vi är tacksamma som tar emot den här smittan av dig då. Och sen insjukna lagom till långhelgen. Det blir perfekt, tack sik.
Det är ju inget stort poddrum direkt, så att det,
nej.
Det är inte optimala förutsättningar för att hålla sig frisk, känner jag.
Nej, sådana förutsättningar finns inte ändå, känner jag. Om jag säger Valverde, vad säger ni då?
Ja, jag lämnar den till Makoto. Jag orkar inte hålla på med Valverde. Jag är slut, så jag tröttnar på Valverde.
Alltså, det började ju som Valverde out under gårdagskvällen, om man ska utgå från rapporterna i Spanien. Sen var det ju Sequeda och alltihopa, alltså han stannar. Och det är ganska intressant det här, hur de här ryktena spreds under kvällen. För det märks att det finns ett visst mediekrig i Spanien. Och det kommer nog vara väldigt mycket, det är i och för sig varje sommar, men särskilt den här sommaren, underliga rykten och felaktiga saker som kommer att spridas runt. För att det är så mycket som kan hända. Så mycket olika aktörer som vill vara först med olika saker och breaka grejer. Så att man får verkligen ha med sig saltkaret i bakfickan när man går ut och liksom sonderar terrängen där på de spanska mediesajterna.
Mm. Det är vi vana vid sedan tidigare.
Ja, det står ju med i och för sig. Men,
ja.
Men i det här fallet då så var det att Valverde skulle lämna, hade han då fått beskedet enligt de första uppgifterna. Och sen så var det Cadena Ser bland annat och sen Marca som hängde på, som menade att Valverde snarare stannar. Och det här, förklaringen som har getts till detta i medier är att det var vissa delar av Barcelona-styrelsen som har spridit ut information att Valverde ska kickas för att sätta press på Bartomeu, då, ordföranden, som är en av få då i ledningen som fortfarande har förtroendet för Valverde. Bartomeu håller för det här trycket, väljer att ändå behålla honom med någon sorts uppbackning av vissa viktiga röster i omklädningsrummet. Och Barcelona-fansen är rasande, kan man väl säga, många av dem, för att Valverde har ju varit en, alltså, diskussionspunkt som delat väldigt många. Och lite av det näthatet han har fått, bland annat när han presenterades med nytt kontrakt, är helt förkastligt. Ja. Men det är intressant, och det verkar som att han stannar nu.
Ja,
det är det som är kontentan av alltihop.
Ja, så att jag spekulerade om Roberto Martinez igår här, som lanserades som en potentiell, det kanske var det.
Vänta nu,
är det, nej, men då får han nog stanna ändå. Det var det som blev tunga på vågen. Det förstår ju vem som helst att Roberto Martinez inte hade varit ett bättre alternativ, eller?
Alltså, jag vill ändå slänga in en brasklapp där, faktiskt. Nu vet jag att han misslyckades ju ganska fatalt i Premier League. Han vet knappt vad ett försvarsspel är.
Nej, det är väl framförallt det.
Ja, men titta på det. Alltså, jag hade ju väldigt stora frågetecken kring honom. Sen såg jag ju Belgien under VM. Och jag fick någon sorts sympatiskt bra intryck av Roberto Martinez som tränare. Han kändes som en ganska liksom bra person i allmänhet. Man kan ju få den känslan ibland. Lite
men det tror jag har lite den också. Att han verkar vara väldigt omtyckt utav sina spelare och sådär. Men han är helt oförmögen att formera ett försvar. Det såg man ju med Belgien också. Han hade ju ändå tre mittbackar i Alderweireld, Vertonghen och kompani som det borde gå att sy ihop en hyfsad försvarsuppställning med. Ändå sprang han runt liksom som en hönsgård emellanåt i det försvaret. Och det är liksom oförsvarbart.
Jag tror ändå det finns, alltså i och med att du spelar ändå, för de här mittbackarna pratar om, det är också Premier League mittbackar, vana vid att spela Premier League-försvar. Jag tror att i Spanien så är det ju ett visst annat typ av försvarsspel. Du sätts inför lite andra situationer, lite mer man-man-situationer och så vidare. Och det här kan ju bli total fiasko naturligtvis om Martin skulle gå dit. Men på något sätt känns det som att det kanske ändå skulle kunna funka i en annan typ av fotboll. Och det Barcelona behöver är ju en tränare som vill spela en offensivare, roligare fotboll, en mer Barcelona-aktig fotboll än vad Valverde gjort. Det har ju nästan varit det största frågetecknet kring Valverde. Och någon med någon form av vinnarmentalitet som kan ingjuta någon sorts förhoppning och liksom tro i laget så att man inte åker på dem. Alltså totala fiaskorna i Champions League som det ändå är.
Exakt. Ja, det, och det står där, om vi ska fortsätta diskutera Roberto Martinez, vilket jag...
Vi har ju redan konstaterat att Valverde blir kvar.
Ja, precis, och nu är det en halvtimme Roberto Martinez här.
Han får väl ta över något av alla de andra lagen. Han kanske ska till Juventus då istället.
Men det är det, Chelsea är det.
Ja, nej. Chelsea snarare. Det är mycket som är oklart här. Men budet just nu är att Valverde blir kvar ju.
Ja.
Så är det. Om vi lämnar Barcelona för en liten stund då. Och rör oss till huvudkonkurrenten i Spanien, Real Madrid. Det vet att, ska vi bara för transparensens skull då, man kan inte säga att du har en viss...
jag har väl en viss förkärlek för det där laget i vitt, så att det ska man väl inte hymla med.
Du har suttit och försvarat Real Madrid som stad där innan, vilket är helt oförklarligt. Hemskt plats att befinna sig på.
Sådär, så att det tycker jag är bra med transparens. Jag tycker vi ska ha det i den här podden. Det ska göras en del grejer där. Vi börjar med Sergio Ramos. Ska han lämna trots allt? Alltså, vi dömde ut de här ryktena i måndags.
Ja, det gjorde man ju. Man satt ju mest och skrattade åt alltihopa. Och det känns just precis som ni var inne på också. Det är ju ett spel för gallerierna på ett sätt. Det är sånt här som alltid börjar florera i Real Madrid när stjärnor vill ha lite mer lukrativa kontrakt. Samtidigt så verkar det ju uppenbarligen finnas en klyfta mellan Ramos och Perez. Det är någonting som jag vet att Carvajal gick ut och pratade om där, bland annat att de måste lösa det här, Ramos är viktig för oss och så vidare under gårdagen. Så att man vet ju inte. Och sen så är det ju så att Madrid försöker väl få ta reda på nu vilken kinesisk klubb är det som har gett det här budet. Vart kommer det ifrån? Vart kommer alla dessa pengar ifrån plötsligt? Men sen är också, Ramos är ju för bra för att dra till Kina nu, på ett sätt kan jag känna. Och då är det verkligen att han går för att få extremt mycket pengar som man kanske ska investera i typ, jag vet inte, gör ett mediebolag som Piqué eller någonting, jag har ingen aning. Men det jag tror ju ändå Ramos stannar, och om han inte stannar så är det ju plötsligt ännu en position som är helt akut att ersätta under det här sommarfönstret. Och då känns ju som att Real Madrid måste ge sig in i Matis de Ligt budgivningen på allvar.
Ja, för det är ju det som är grejen, att Matisse Ligt till Barcelona har vi ju pratat ganska mycket om. Manchester United har ju varit där och dragit. Mino Raiola ser ju sin chans att tjäna pengar och har saftat på med agentarvodet, vilket ju har fått Barcelona att tveka lite grann vad det verkar. Och nu ska ju hela världen in. PSG ryktas om i The Telegraph. Alltså inte
Telefot, inte Telegraph.
Va?
Telefot.
Ja, men Telefot är ju The Telegraph.
Ja, men herregud, du får ändå vara lite... Vi pratar om transparens här.
Inte Telegraph.
Nej, precis.
Nej, utan det holländska, The Telegraph.
Tack.
Och deras, och Telefot är ju deras fotbolls...
Ja, så att du är tydlig här, transparens.
Ja, visst. Jag är ju det.
Ja, det är bra.
Jag är ju det.
Men du ser väl mönstret här ändå?
Har PSG, ska jag ha lagt sig i striden nu. De har inga problem med att betala 120 miljoner till Mino Raiola.
Nej, men sen ser man väl också, liksom, Mino Raiola, De Ligt vill ju till Barcelona, det kan man väl vara säker på. Och Mino Raiola, vad gör han för att få ut de här 104 miljonerna, eller vad det var han tyckte att han skulle ha för den här affären? Jo, han drar in Manchester United och PSG. Det är ju hans två stora klubbar, hans två stora samarbetspartners. Han har ju redan spelat till sig en massa Pogba-pengar från United och allt han gjort kort för PSG. Så att det är väl inte helt ologiskt att det är de två som nämns, och det känns ju bara som det just nu är Mr. Raiola som ska liksom roffa åt sig så mycket som möjligt.
Det viktiga för United här är väl att inte fastna här. Så de, som de brukar kunna göra.
Ja men
han sitter där och så försöker man få det likt hela sommaren, fram och tillbaka, och så går han till Barcelona i slutändan ändå, som alla trodde och förväntade sig.
Och så går de Perry Maguire istället, och så kliver City in där, och sen så står det.
Och sen har skambud på Godin sista timmen liksom på fönstret, men nu kan de inte buda på Godin.
Sen löper Phil annan. Jones ut där och tar emot publikens jubel ändå.
Han och Chris trevligt, också, glöm inte Chris.
Ja, det blir trevligt.
Ja, de är för fina. Ja, men det slutar med att Johnny Evans går tillbaks till United, för de lyckades aldrig ersätta Johnny Evans. Ja, det är sorgligt ju. Men så är det förmodligen. För det är ju en sån här sak att till exempel Manchester City inte har nämnts i De Ligt sammanhanget tyder väl på just det här. För
att Mino Raiola och Pep Guardiolas relation, ja, den är väl sådär sen en tid tillbaks.
Ja,
så är det. Ja, De Ligt känns gärna som en sån perfekt kap för City. Alltså, ja, som verkligen spelare. Så ja, att det kan ju ligga något i det sen.
Men när Kompany har lämnat, han är liksom lagkaptenen och allt det där, och De Ligt hade varit liksom den absolut mest naturliga arvtagaren där ju. Men så kommer det inte bli. Där pratas det ju däremot om Harry Maguire i första hand.
Jag förstår inte det här, alltså varför de här klubbarna tittar på Harry Maguire. Jag kan inte förstå det för
Hold
allt som
Hold on. Så ta in Frida Faglund. Ta in henne på länk.
Ta in Frida. Nej, men det är klart man vill ha in Hodor. Men är han Manchester City liksom material?
Yeah. Han har inga fötter. Det är liksom, men alltså nej. På det sättet liksom. City ska jag, John Stones är ju också en brittisk mittback, men skillnaden på honom är att han har ju lite liksom passningssinne och en passningsfototeknik. Otamendi samma sak, Laporte samma sak. Du måste ju ha en passningsskicklig mittback om du ska spela som City gör. Du kan ju inte, då är ju inte Harry Maguire är ju inte det. Han har ju andra kvaliteter.
Mm. Ja, jättestort huvud.
Ja, det är kvalitet om inte annat.
Ja, verkligen.
Ja, nej, men United, det känns väl lite som, det pratas fortfarande om Koulibaly. Det känns ju som det blir, allt kommer ju handla om de är beredda att betala det som Napoli vill ha där. Men enligt Manchester Evening News, som väl ändå är den mest trovärdiga källan till Manchester United-uppgifter, så är det han är den enda de nämner fortfarande i den där mittbacksjakten på allvar. Så att det ser väl ut, det är väl där pusslet ligger just nu. Maguire till City, Koulibaly till United, och så får Sergio Ramos stanna, och så får De Ligt gå till Barcelona. Så ja, har vi ändrat oss om några dagar igen.
Ja, exakt.
Ja, vi säkert.
Precis, nu ska vi tillbaka till körschemat.
Men inte grejen med Ramos också, för att återkomma dit, för att knyta ihop nu medan du jagar ditt fint genomarbetade körschema idag, måste jag säga. Det känns ju lite som, man tänkte ju samma sak med Cristiano Ronaldo på ett sätt, att de kan ju inte släppa honom, det känns ju helt orealistiskt. Sen tog du ändå beslutet när han då kom, hämtade sitt Juventus, tog dem i sin hand och gick upp till Perez, och sa han ju, ja men du får gå. Och man undrar lite, det känns ju lika osannolikt med Ramos, jag tror ju fortfarande inte på det, jag tror ju fortfarande att det är det här transferspelet som vi sett så många gånger tidigare, men han är 33 år. De visade med Ronaldo att ja, men de kan ta den prestigeförlusten som det ändå är på ett sätt, för att det kanske inte är så logiskt att ge en så gammal spelare.
Precis, det finns ju alltid det man tänker, och Ronaldo var ju samma sak, att det här var ju varenda sommar fram tills det var faktiskt aktuellt. Nu när det handlar om Ramos, så var det ju också Perez var ju ganska tydlig med och sa att ja, vi kommer inte ge bort vår liksom lagkapten till Kina gratis. Det är inte riktigt så här Real Madrid agerar kanske. Men däremot så säger att det kommer en miljard på bordet för en 33-årig mittback i ett läge där du vill bygga om en trupp, bygga om stommen. Och man undrar ju fortfarande, vilken del av den här stommen är det som ska bort? Är någonting jag sitter och funderar över? För att det skulle bli en total omstrukturering, det skulle bli nya röster i omklädningsrummet. Men då har du en kontraktsförlängning på Toni Kroos. Du pratas om att Modric ändå blir kvar trots allt. Casemiro kommer man inte röra på. Varane var ju extremt spel för gallerierna, han blir ju också kvar. Marcelo blir kvar, Carvajal blir kvar. Vem ska bort då? För att det kommer ju inte bli någon, Bale.
Ja, Bale och Isco, men jag menar, det är ju det är inte ryggraden i laget.
Nej, precis, det är inte ryggraden. Det är inte de som är de ledande rösterna.
Nej.
I alla fall inte på spanska för Bales del. Men alltså det blir intressant att se, det kan komma någon riktig sån här smäll. Och det kanske är Sergio Ramos, vem vet. Men man vill väl som Real Madrid-sympatisör så hoppas man väl inte att Ramos ska lämna riktigt här.
Nej. Målvakten då, Courtois?
Ja, där jag har ju alltid varit för att Keylor Navas ska stå. Och Courtois-värvningen kändes som lite det här när man går på en outlet och handlar och ser något så här riktigt fint klädesplagg för ett riktigt bra pris. Du behöver inte en till skjorta. Egentligen, du har en fin skjorta hemma. Ja. Men, ja, men det här är för bra pris för att inte köpa den här skjortan. Liksom. Det här är jättefint märke.
Den är lite lång i ärmarna. Men,
ja. Men, det är inte riktigt rätt storlek, men den passar på den där mannekindockan som står där. Så den funkar nog också. Men det är ett riktigt bra pris. Ja. Lite så kändes Courtois-värvningen för mig. Och nu ska man inte toksåga honom efter en säsong, men det känns inte som att han riktigt passar i ett lag som Real Madrid.
Nej.
Sett till vad för målvakt som krävs. Man vill ha en lite kort i rock, en reflexsnabb målvakt som gör så här tv-räddningar. Det är där du vill ha i Real Madrid. Casillas var det, och Keylor Navas har varit och gjort det strålande. Så det är tråkigt att det har blivit som det blivit.
Ja, men det enda som Courtois verkligen är riktigt, riktigt, riktigt världsklass på, kanske, alltså verkligen bäst av alla på, det är ju plocka ner inlägg. Men han får ju nästan inga inlägg mot sig när han spelar i Real Madrid. Det är liksom inte ett sånt.
Nej, men du har ju Ramos och Varane som plockar bort inlägg. Det behöver
ju inte. Men de som kommer. Ja. Det var ju en sak när han spelade i Chelsea och de backade hem djupt och det svingades in hörner och såna här saker. Han var uppe med sina teleskoparmar och bara plockade ner allting.
I Atletico samma sak. Som att spela mycket.
Men det övriga, där finns det ju liksom andra målvakter som är lika bra. Det var därför han passade så väldigt bra i England. Jag blir inte förvånad fall han återvänder dit. Men det var väl att han själv också ville till
Madrid. Han ville ju till Madrid, han har ju familj och så vidare där också. Ville verkligen tillbaka, så det var ju... Han ville, Real Madrid såg den här dealen då och slog till, och sen så insåg man kanske inte behövde den här skjortan. Men den är ju så fin, så vi kan väl släppa den här gamla ändå, även om den passar.
Vi kanske kan sälja vidare skjortan lite dyrt sen också, om man har tur.
Ja, det är inte målvakter man ska ut och börja rodda och försöka värva den här sommaren. Det finns ju annat då.
Ja, exakt. Vi lämnar Real Madrid tillfälligt då. Vi kommer väl återkomma under avsnittets gång här. Det brukar alltid bli så på ett eller annat sätt att man gör det. Bayern München, de brukar göra saker tidigt. Och det är mycket Bayern München i ryktesspalterna för tillfället. Ett bud på Rodri Hernandez ska enligt Bild då ha i alla fall lagts 70 miljoner euro. Vad säger ni om den här? De är inte de enda såklart att titta på det, på den spelaren. Där har ju också Manchester City nämnts.
Det är ett kap.
Framförallt kan, City nämnts.
Ja, framförallt City faktiskt.
Kan Bayern München knipa den här framför ögonen på Pep?
Ja, alltså det känns väl som att sett till hur Citys mittfält ser ut och sett till hur Bayerns ser ut idag, så finns det väl en mer logisk plats för Rodri i Bayern kanske, att man får, liksom finns en annan säkerhet, att han kommer få speltid och så vidare. City kanske ska slussas in lite långsammare och så vidare. Så det beror väl helt på liksom vad han själv känner, och förutsatt att han vill lämna Atletico. Nu verkar det ju som att han vill det. Och det är ju ganska tufft läge för Atletico att tappa då, alltså säsongens kanske absolut bästa spelare i laget, för en i sammanhanget då billig summa, som det ändå är om man ser till priserna idag.
Ja, så är det ju verkligen. Jag menar, 70 miljoner, det är ju ingenting.
Om du nu tar det, men utköpsklausulen var väl på 850 miljoner svenska, va?
Ja, det är ju motsvarande typ 75 miljoner euro någonting. Ja.
Kronan går inte så bra nu för
tiden. Nej, den är svagare.
Kusel.
Men om Bayern ska, det blir väl det där klassiska, om Bayern, alltså det blir kul att se vad Bayern gör nu, för om de ska buda bort Manchester City, han kommer ju få en fetare lön i Manchester City, tror man, men Bayern München måste ju göra om nu, de måste ju kliva in på den nya marknaden, de har sagt det också, de har ju försökt bromsa hela fotbollsvärldens cirkus i flera år, det har väl gått så där, det har ju gjort att man har hängt kvar i en Arjen Robben som ska vika in från kanten, och det har ju gått ett tag, men nu är ju den eran ofrånkomligen över.
Har ju faktiskt halkat efter lite grann Bayern München.
Tveklöst så, och det är ju för att de inte har investerat, så enkelt är det ju. Och nu måste de göra det, och de har sagt att de ska göra det. Och då är frågan om de också kommer göra om sin lönestruktur och vad det kommer innebära för de nuvarande stjärnorna i den truppen och sådär. Om de ska ut och konkurrera om Rodri med Manchester City, förmodligen kommer han få en rejäl jäkla lön då, och då kommer ju andra knacka på dörren som det brukar vara. Så det blir väldigt spännande att följa Bayern München, som ju nämns kring de riktigt stora spelarna, de riktigt stora affärerna nu för första gången på ganska länge, känns det som.
Mm. För det är även Leroy Sané. Ju.
Ja, precis. Det känns ju som handen i handsken för dem i det här läget. En ung tysk som säkert skulle kunna tänka sig gå med tanke på liksom Peps rotation och så vidare.
Som var ju väldigt nära att gå till Bayern München då när City knep honom.
Mm. Kanske blir lite mer lön då eventuellt. Jag vet inte.
Eventuellt var det. Ja, typ en dubblad lön han fick i City. Och har ju, får man ändå säga, tagit kliv under tiden i City. Han var lovande i Schalke, men nu är han ju en färdig världsspelare verkligen. Men är City verkligen beredda att släppa Sané?
Alltså, det beror ju på vad de gör istället, höll jag på att säga. Men jag tror inte de vill släppa honom, men när Bayern kommer med ganska bra pengar så finns ju fortfarande financial fair play, trots allt. Mm. Det behövs fortfarande säljas till viss del, och med ett riktigt bra bud på bordet så är det väl inte omöjligt att City skulle kunna tänka sig släppa en Sané som ju haft en väldigt mycket mindre roll i laget den här säsongen, i alla fall vad jag har känt, än man kanske
absolut,
haft tidigare.
Så är det ju.
Och nu också Sterling har tagit de kliven han har gjort och blivit en absoluta världsklasspelare det där är idag. Mm. Och så att du har en Mare som har gjort det bra när han kommit in då, Bernardo Silva och så vidare, och du kommer säkert värva någonting mer offensivt. Mm. Pratas om Joao Felix bland annat som ska in där och rodda på anfallet. Så det är inte helt omöjligt, och jag ser att det är en logisk väg för Bayern att gå. Griezmann tycker jag är ett annat spår som Bayern borde titta på. Möjligtvis också sett till att man ska försöka hänga med i den moderna fotbollen. Så är Griezmann ett ganska bra exempel på någon att plocka in.
Ja, alltså när man tittar hur de engelska topplagen har rustat. Hur extrema Manchester City är såklart. Hur Liverpool har utvecklats, hur vi förväntar oss att även de andra topp 6-klubbarna kommer fortsätta hamra på, framförallt Manchester United. Då är det ju liksom de spanska duon egentligen, jag tror inte vi kan räkna med ens Atletico Madrid i diskussionen här. Alltså då pratar vi om den absoluta toppen i Europa, men där ska ju Bayern München vara. De har liksom alltid tillhört den absoluta toppen. Och det finns ju egentligen inte så många andra klubbar som har liksom möjlighet att hänga på där. Det är ju PSG då, med alla sina pengar. Och så Juventus med sin position i Italien. Så finns det liksom inga andra som har möjligheten att kliva på tåget när det på något sätt går nu.
Nej, men då är frågan just hur de ska göra ekonomiskt. För att de har ju försökt jobba för en sund ekonomi. Du kan inte ha en sund ekonomi om du ska hänga med i fotbollen just nu. Utan det handlar om att ha en... Du måste ju verkligen sträcka gränserna och bryta mot gränserna många gånger också. Mm. Och då har ju Bayern München har ju liksom haft en hög moralisk position och varit den klubben som liksom ska vara den goda kraften inom fotbollen. Och du vinner tyvärr inte i dagens fotboll på att vara den goda kraften, utan du vinner på att göra som PSG och Manchester City och leta efter varenda litet kryphål i regelverket och tänja på reglerna, till och med bryta mot reglerna vid valda tillfällen. Jag har svårt att se att Bayern München skulle göra det, även om de har visat mitt annat deras president att det finns tendenser att bryta mot lagar och annat. Man har ju varit inne och vänt i fängelset. Så att, han kanske är den som ska styra den här riktningen då, även om han inte var så framgångsrik i sina lagbrott.
Nej, precis.
Men Sané tror jag definitivt att de kan få också, för att just goda relationer med Pep Guardiola, Manchester City tror jag, de är ju under så stor press nu av UEFA så att de kan liksom inte hålla på hur som helst, utan de behöver finansiera sina värvningar. Och kan man då göra det genom ett system som jag tror de har i det här, att de värvar unga spelare, de behöver inte garantera dem speltid, de kan ändå utveckla dem och sen sälja dem vidare utan att de är de bärande spelarna i laget, får bra betalt och sen ta in viktigare pjäser som Rodri då. Så byt en komplementspelare som sen är trots allt det mot en viktig defensiv mittfältare till exempel. Mm. Eller eventuellt en ny mittback då.
Men ni får Sané så får vi Rodri då.
Lite så kan det nog bli.
Kan den konversationen hända, tror ni?
Alltså, stackars Atletico.
men skriver man de kontrakten så tyvärr så har man ju satt sig i den positionen.
Jo, så här, sen måste du ju skriva en utköpsklausul.
Jo, men du kan ju sätta den på lite vad du vill också. Då hade du kunnat höja den.
Såklart. Det är lätt att vara efterklok, som jag säger. Det är ju lite så.
Ja, och det där har ju hänt så många gånger för de spanska klubbarna nu, eftersom inflationen också gör en del av de här utköpsklausulerna till någonting annat än vad de var när de skrevs. Till och med Neymars liksom fantasi, någonting som skrevs liksom över ett garv på en fylla liksom, blev ju till slut görbar för PSG att casha ut. Men ja. Och det, så är det ju. Det är ju, jag menar, Manchester City och Bayern München sitter och konspirerar. Det är klart det kommer bli synd om någon.
Så är det, då man ner oss. Inga konstigheter.
Så det funkar. Men det brukar ju normalt sett bli synd om typ Dortmund eller Schalke eller någon annan tysk klubb.
Men det jag gillar ju, du kan ju bygga på din konspirationsteori nu, att Bayern budar på Rodri just för att sätta press på Manchester City i Sané. Jag gillar ändå den tanken, och jag skulle inte hålla den för helt otrolig.
Nej, nej. Men sånt bygger vi ju den här verksamheten på.
Ja.
Steget därifrån och till Mario Götze är inte så långt, eftersom han var...
Det här är ett trevligt rykte. Det är nog mitt favoritrykte idag faktiskt.
Mario Götze till Arsenal.
Ja, underbart rykte.
Ja, jag tycker att det känns bra. Jag tycker att Mario Götze i en Arsenal-tröja känns bra.
Jag håller med. Jag tror också att det skulle kunna ske mycket goda saker. Sen det som får honom att tvivla lite är att det här är ju, det är visserligen en Bildt-artikel. Mm. Så att där är ju en tung källa. Men det de gjort är att de har byggt en artikel på att Mario Götze funderar på om han ska förlänga det där kontraktet med Dortmund eller inte. Dortmund vill förlänga det, så det går ut 2020. Mm. Det är liksom ingångsvinkeln i den artikeln. Artikeln är inlåst i deras plustjänst. De lockar in med att det finns en utländsk klubb som visar intresse och knackar på dörren. De namnger inte den klubben i det här liksom, den här lockande ingressen då, utan man måste då köpa sin prenumeration hos Bild för att få reda på vilken klubb det är. Så att ett, Bild mår ju väldigt bra av att ha den här klubben med i sin artikel. Två, Mario Götze mår ju väldigt bra av att ha med den här klubben med i sina kontraktsförhandlingar med Borussia Dortmund. Mm. Vilket vet gör att man ändå någonstans, det känns som Bild och Mario Götze har mer att vinna på det här än vad Arsenal har.
Och tre, ni har en prenumeration på Bild just nu antar jag, eftersom att vi har med det här.
Det har vi så gammalt.
Ja, men alltså på något sätt, jag håller inte helt med ändå, för jag känner att på något sätt Götze i den statusen, han har väl liksom fått någon sorts renässans i Dortmund. Men samtidigt så känns det lite som det här är en så här gamla Arsenal typ av värvning. Det är Arsenal som plockar in en Rosicki eller plockar in en Arshavin lite så här.
Det är därför man gillar det.
Ja, man ser det på det sättet naturligtvis.
Men
om man tittar på att man vill se ett Arsenal som börjar liksom konkurrera på allvar om topplaceringar igen, så känns inte Mario Götze som rätt väg att gå. De borde kunna locka större.
Borde de det då?
Jag tycker det, eller borde försöka åtminstone, i alla fall i det här läget.
Ja, alltså, jag håller med. Men samtidigt så har det ju kommit uppgifter om att Emery har fått 40 miljoner pund i att spendera. Och alla pengar utöver som ska spenderas, det måste liksom finansieras med försäljningar.
Ja, då får du ju inte mycket mer än en Mario Götze och en kopp kaffe.
Det är ju så. Nej, men sen så pratades det om att de ska försöka sälja Mesut Özil och Henrik Mkhitaryan till exempel för att kunna finansiera fler köp. Men du får ju inte speciellt mycket världsklass för de pengarna.
Ja, du får väl
nu kommer jag få säkert få en massa Arsenal-supportrar som säger att den där siffran var något påhittat.
Den nämns i alla fall.
Den
ska
nämns
jag intyga åt dig. Men där får man ju välja, det man inte får Mario Götze säger, du kommer inte få någon pengarutväxling, du kommer inte kunna sälja honom dyrt sen och få tillbaka sina pengar.
Nej.
Det är ju den stora nedsidan, så då får man ju välja, ja, men ska vi satsa allt på någon Champions League nu om de skulle förlora Europa League-finalen på kort sikt och ta in liksom ändå en potentiellt färdig världsspelare som skulle kunna förbättra laget, eller ska vi tänka oss att vi ska ha lite mer tålamod, göra investeringar i lite yngre lovande spelare och hoppas att de pengarna då, att det kan utvecklas både sportsligt och ekonomiskt. Det är ju ett vägval man får göra. Sen att man vill ha Mario Götze till Arsenal, det handlar ju om att man vill se Mario Götze i Arsenal. Och det är klart man vill det. Det är klart som fan man vill det. Sen om det är bra för Arsenal, det är helt annan sak.
Man vill ju ha de här skadebenägna, snälla killarna med fina fötter på Arsenals mittfält.
Det är ju... han skulle ju se fin ut i Arsenal, tror jag.
Otroligt fin.
Ja.
Annars har det ju pratats om Thomas Partey lite från Atletico, som ju också sitter på... Atletico är inte bra på det där med utköpsklasser.
Nej, otroligt dåliga. Riktigt svaga. Det är ju en säljande klubb, det är ju någonstans i deras själ. Det får man ändå uppskatta att de fortsätter vara.
Ja, samtidigt så har väl Atletico tagit ett kliv till att vara något mer än så. Det är just därför, därför det blir så intressant att se vad de hittar på den här sommaren.
Ja. Fortfarande en säljande klubb?
Ja, kanske.
Jorge Menders gamla sluss ut i fotbollseuropa, det är de inte riktigt längre.
Men. det var att ta i kanske.
Ja. Ja. Ja.
Men Partey i Arsenal hade varit fantastiskt och det skulle komma till.
Ja, samtidigt så vi hade den här konversationen igår att Arsenal också gör någonting med vissa spelare. Vi såg ju, nu har jag en sån här blackout igen, jag skyller på förkylningen. Vad heter han, mittfältaren som kom i förra sommaren?
Guendouzi?
Nej. Från Italien.
Torreira.
Torreira, ja. Som kom in som en viss typ av spelare med liksom oerhört mycket, det var någonting annat än vad Arsenal hade, det var så mycket pannben och allt det här, men att han under liksom säsongen blev mer och mer Arsenal-spelare och slutar som en ganska fin kille med lite poängfot och så, inte så mycket poängfot heller i för sig, men jag vet inte, han tappade någonting under säsongen utav just det där som var, gjorde honom till unikt i det här laget med inställning och med liksom lite hörntänder sådär.
Det tar ju ett tag att liksom
man ska inte underskatta Arsenal-faktorn här. Alltså.
Nej, men det tar ju ett tag att renovera ett omklädningsrum om vi säger så. Och det har ju suttit i väggarna där på att det blir lite sådär, att det får den effekten, någon sorts vinnarmentalitet liksom blåses bort någonstans och försvinner ut liksom i tapeten eller något och bort. Men, och det tar ju ett tag, Emery måste ju göra någonting. Jag var ju tveksam på om han är rätt man för att bygga en vinnarmentalitet riktigt. Har jag känt. Nu tycker jag att ändå han har fått en bra start med det här laget på något sätt. Men det ligger ju något i det du säger. Alltså, uruguayanska gnistan på något sätt bara försvann lite.
Men man känner, alltså skulle man gå ut med det här laget, det är så här, Bellerin och Guendouchi och, alltså det är ju inte...
Det är mysigt. Det är som att
Jack Grealish
direkt.
Det är inte fara på stan. Man är inte ute med Vieira och Tony Adams liksom.
Men det beror på vad man är ute efter på en kväll ändå. Ja, alltså, ja men att det blir in känns ju som någon som kommer hitta de här riktigt fina liksom okända vinbarerna på Söder. Alltså.
Det är det de brittiska fotbollssupportrarna suktar efter, de riktigt fina okända vinbarerna.
Det är så man vinner borta mot Burnley liksom. Och jag älskar ju Bergin. Jag tycker att han är liksom kanske liksom en av de spelarna i hela fotbollseuropa som man gillar mest just nu. Men det är också för att han är just den här killen. Alltså den här fina, väldigt sådär ödmjuka.
Vågar ta det ställning ibland på sociala medier.
Han vågar ta ställning. Han är liksom, han är lite PK. Han är modemässigt utsvävad. Han är liksom hela allt det där som man tycker så mycket om.
Erik Berg upphöjt till 50.
Precis. Men vi är ju alla överens om att Arsenal behöver någonting annat också. Eller hur?
jo, det kan vi hålla med om.
De behöver lite fina vinbarer också.
Så att, och jag menar, Mario Götze, han hade ju trivts jättebra på den där ute kvällen ju, med lite vinbarer och...
Ja, han dricker nog inte vin, det tror jag inte Mario Götze. Han går in i sin lederhosen fortfarande.
Ändå tysk Simon Tibbling på något sätt.
Ja, den är bra. Det är sant. Alltså.
Ja. Ja, han får... han har kinderna för det på något sätt.
Ja.
Det var Mario Götze.
Har han Simon Tibblings modeintresse undrar man ju också, eller?
Eurovision-intresse.
Alltså, kanske det.
Ja. Mario Götze känns ju verkligen som en kille som kollar på Eurovision. Gör han inte det?
Ja. Och dricker öl och äter pretzels. Nej, det är lite för klyschigt. Men ja, nej. Jo, men han känns som en man av folket, tycker jag.
Ja.
Beirin kollar nog inte på Eurovision, tror jag.
Nej, det tror inte jag heller.
Nej. Han är på operan.
Nej, men inte han på någon sån här astrendig djup houseklubb någonstans med en massa fotomodeller.
Jag tror mer på houseklubben ändå.
Jag tror på operan. Det finns ett klasskomplex där.
Vi får fråga honom. Något slags komplex finns det som i alla fall. Det, så är det ju. Romelu Lukaku har enligt italienska medier varit nere och träffat, eller varit nere, de har setts någonstans i alla fall, Inters representanter. Han ska vara sugen själv på att lämna Manchester United. Men, och ska också väl vara överens med Inter med någon slags personligt kontrakt. Men det verkar väl som att Manchester Uniteds värdering utav Lukaku och Inters värdering utav honom är rätt så långt ifrån varandra i det här skedet. Kan de mötas, tror ni?
Alltså det låter ju som att det här kommer mynna ut i någon form av lånedeal. Känns det ju som. Det brukar alltid...
Inte italienare involverade och det är mycket pengar.
Ja, men det mynnar ju alltid ut i en lånedeal förr eller senare på något sätt. Lån med köpoption och så vidare som på något sätt på sikt funkar och United får in pengar på sikt. Då. United förstår ju, de måste ju försöka finansiera att bli av med Alexis Sanchez. För det kommer väl kosta dem pengar i princip att försöka bli av med. Men det känns ju som en logisk affär för båda parter. Det är också intressant att vad händer med Mauro Icardi Mm. Är ju till exempel, för det känns ju inte som att Icardi och Lukaku ska lira anfallspar i Inter, om vi säger så.
Det hade varit roligt att se.
Det hade varit jätteroligt att se. Mycket som har varit kul att se. Ja, jag hade velat se Harry Redknapp ta över Real Madrid bara för sakens skull. Men man får inte allt där i livet. Men alltså Lukaku känns ju som, det kan ju vara, det kan vara en supervärvning, vilket jag tror, för det är en spelare som otroliga kvaliteter om man får liksom komma igång och hitta rätt.
Med Conte.
Ja, precis. Så jag tror att det känns som en så här bra affär för alla parter på något sätt. Så vi kan väl få se ett lån. Men köp på.
Jag vet fan om det blir ett lån. Alltså, United behöver ju såklart finansiera. Jag vet inte hur de ska bli av med Alexis Sanchez. Det går ju inte. För om du ska sälja, han får dem i låna ut. För om du ska sälja honom måste du skriva av hans återstående kontraktstid på din financial fair play. Och det blir en rätt saftig affär, kan man lugnt säga. Så han kan man väl låna ut. Men jag vet inte, Lukaku känns som det är så stor investering för dem på något sätt, så att jag skulle bli förvånad om de lånar ut honom. Men jag håller med om att de inte ska ha någon, så känns det ju som enda slut.
Inter kommer ju inte lägga ut alltså 600-700 millar för honom, som säkert United skulle kräva, tänker jag.
Minst alltså.
Men alltså, Manchester United kan ju inte förvänta sig att de ska kunna värva sig ur den situationen de är nu på ett fönster, inte ens på två, eventuellt tre liksom. Det här fönstret känns som att den stora ekonomiska smällen måste göras för att skära bort det som behöver bort. Alltså, du måste nog acceptera att du får inte så mycket pengar för Lukaku.
Nej, precis.
Som du hade hoppats.
Men är det värt att sälja någon då? Är inte Lukaku en spelare som fortfarande kan göra saker för Manchester United? Har han inte liksom en möjlighet att ha en plats där i det anfallet? Vem ska in istället? Vem ska vara helt gjuten där? Vad är det liksom som gör att de ska ta den ekonomiska förlusten på honom? Vad är det de ska öppna för? Vem är det de ska få in istället? Det är jag fortfarande svårt att se.
Nej, och då är det ju liksom, är det Rashford och Lingard som ska leda det där anfallet och sen så fylla på med någonting bakifrån?
Det känns ju som Lukaku är ett bättre alternativ att ha kvar i truppen då, kan jag tycka. Så att
absolut.
Och om man läser Manchester United News idag så är det just att de kan tänka sig att sälja Lukaku, men det handlar om liksom hur mycket pengar de kan få. Och det tror jag också att de kan tänka sig att sälja Lukaku om de får en miljard. Då tror jag, det är klart de ställer.
Men här finns det väl också en lönestrukturfråga. Liksom, Lukaku sitter på ganska fett kontrakt.
Ja,
om man jämför med och sett till vilken roll han har i laget.
Ja, så är det. Samtidigt så är det ju, just det är ju ett kontrakt United kan hålla om man ska prata om feta kontrakt sett i roll i laget, så har de ganska många större problem.
Ja, så är det ju naturligtvis.
Så jag vet inte, men ja, United ska ju, behöver de finansiera sina värvningar? Jag vet inte riktigt om de behöver det nu heller. Det finns nog fortfarande pengar där, men det är ju Alexis Sanchez som ska lösas. Så de hade ju mått bästa på att låna ut honom till Kina i några år. Och få en stor hjälp med lönen.
Nu tjatar jag väldigt mycket om just Atletico, men där hade jag ju velat se Sanchez.
Ja, alltså jag att de skulle, jag vill ha Dybala i Atletico fortfarande. Det här är min våtaste dröm, det här transfönstret.
Nej, men Alexis liksom sett i ett Simeone-lag med det liksom arbetskapaciteten och så vidare, tror jag kunde bli supersuccé.
Monaco, Alexis Sanchez?
Ja, varför inte? Jag lyckats googla mig fram till att Romelu Lukaku har 200 000 pund i veckan. Och det finns
ungefär hälften av Alexis Sanchez har.
Ja, Alexis Sanchez har 350 000 pund i veckan.
Ungefär.
Så att ja...
Det finns cash.
Han är ändå tredje bäst betald i United.
Ja, alltså, men jag menar, det hade varit en annan sak om det var en stor, om United hade haft Griezmann på ingång eller liksom en stor anfallare. Vilken stor anfallare ska de lösa istället liksom?
Vänta.
Ska jag säga Zlatan nu så kommer jag ju...
Swap deal. In med Icardi.
Herregud.
Det här känns...
Svårt att säga.
För nu ska bygga omklädningsrum här och vi ska ha liksom enhet och bygga från grunden. Då är det klart att Icardi ska in.
Ja, naturligtvis. Det känns ju solklart.
Ja. Av alla osympatiska spelare just nu som finns tillgängliga på den europeiska marknaden. Eller är han ens tillgänglig?
Alltså det där man inte vet riktigt. Det är det som är konstigt.
Det var ju fantastisk den här bilden. Så när den efter de har klarat Champions League-platsen då, sista omgången i söndags, och hela laget går och hand i hand och tackar fansen att vi gjorde det tillsammans. Så 15 meter bakom går Icardi för sig själv och applåderar lite.
Det är en så konstig situation. Det är en så oerhört konstig situation det har blivit där liksom. Och det, ja.
Jag uppskattar den lite grann.
Ja, jag också. Player power, det är bara for the good.
Player power då. Isco.
Isco.
Tittar jag på dig. Isco till Juventus har du pratat en del om. Vad känner du inför det ryktet?
Jag känner att Isco återigen, nu är vi inne på det här med Real Madrid-spelare som ryktas bort. Isco har ju ryktats verkligen bort, och nu under vintern och så vidare tänkte jag, nu kommer han lämna, för att nu håller det inte någon mer. För det har varit så många säsonger med att men Isco måste få sin chans, Isco måste få sin chans. Och, eller så kan han säljas och så vidare. Han har blivit kvar på något vänster hela tiden och inte riktigt kanske fått sin chans, menar alla. Men han har ju inte, heller inte levererat när han väl har fått spela. Det är ju någonting som man måste ha i åtanke också, att han har ju faktiskt inte levererat. Han och Marco Asensio var de två spelarna i Madrid som skulle på något sätt lyfta. Gareth Bale inräknat också, när Cristiano Ronaldo försvann. Det här var liksom nya Real Madrid, det unga spanska Real Madrid. Och de två, Isco och Asensio, är de största flopparna för hela säsongen i princip. Asensio har man väl fortfarande tålamod med, han kommer bli kvar. Isco, ja, det är frågan alltså. Jag tror ju ändå på något konstigt vänster att han blir kvar, för att Zidane ser väl någonting i honom. Och frågan är också vilka lag som skulle betala pengar och hur mycket pengar liksom. Juventus är absolut alternativ, men det är väl att Dybala då går ut åt annat håll, såklart. Men jag vet inte.
Bayern gör en Chamez-affär där igen.
Ja, Chamez tillhör ju Real Madrid också. Så där finns ju också. Chamez är också en fråga vart han hamnar, för det ska också Real Madrid bestämma sig. Om vi ska gå ännu längre ner i hierarkin så är Martin Ødegaard.
Ja, precis. Som har gjort en väldigt bra säsong.
Pires hyllar ju honom nu otroligt mycket.
Ja, ja, men det är ju också...
Han kommer bli världsspelare i Real Madrid.
Jag vet att många i Nederländerna pratar om att Ajax måste köpa Ødegaard nu och så vidare. Men det känns ju som idioti av Real Madrid att nu när de plötsligt börjar få avkastning på den här prestige-talangvärvningen att sälja honom. Men det är mycket spelare som man ska...
Miljoner. Det är ändå en bra värdeökning de har fått.
Så är det ju för sig.
Men du påstår väl att de vill låna ut honom till Leverkusen istället, men att Ødegaard vill gå permanent. Ja. För att Martin Ødegaard inser att han behöver speltid. Det är märkligt att han inte tänkte på det när han skrev på för Real. Men det är ju en annan fråga.
Ja. Från det ena till det andra då, eller inte så långt kanske, Alexander Isak.
Ja.
På tal om speltid och välja klubb och sådär. Han valde ju inte Real Madrid just av den anledningen. Han fick ingen speltid i Dortmund heller.
Jag tar inte han Barcelona-sympatier också. Ja, men alltså allvarligt talat, jag skojar inte nu, utan...
Du brukar väga lätt när du väl sitter pengar på sig landar på bordet.
Ja, så är det väl såklart. Och det är såklart han valde Dortmund med tanke på att man fick en speltid. Men det där var också en diskussion som reagerade på att men vad skönt att han inte går till Real Madrid, tar det sunda och går till Dortmund där han kommer få speltid. Han kommer inte få någon speltid i Dortmund. Det är också en toppklubb liksom. Då ska du gå till ett ännu lägre steg. Det är också att många glömmer när man pratar om att gå till exempel Real Madrid eller Barcelona och så vidare, att du har ju i princip en liksom free lane rakt in i proffsfotbollen, för att en Real Madrid eller Barcelona-produkt väcker ju intresse från andra lag i ligan och så vidare, och du får någon sorts liksom extra skjuts in i proffslivet. Du kanske inte kommer spela för deras A-lag, men du kommer få spela på en hög nivå i La Liga eller i någon annan liga. Så den delen glömmer man ofta bort, och det kändes som att i Isaks fall, om man backar bandet, så var det väldigt mycket att tror ni på allvar att han kommer få speltid i Borussia Dortmunds A-lag och slåss liksom om en startplats? Nej.
Jag tror ändå det fanns en plan att starta, men de är liksom inte klubben som handlar unga talanger, lånar ut dem i massor. Nu har de en trupp på 35 spelare, så just nu har de väldigt mycket. Men de jobbar ju inte på det sättet som till exempel Real gör, där Madame suger Spanien. Och det finns en anledning till att typ alla spanska spelare har Real Madrid någonstans på sin klubblista. Det beror ju inte på att Real har värvat någon gång i tiden, tänkte det här blir Real Madrid-material, utan de gör ju affärer på det sättet också. Det tycker inte jag Dortmund har gjort tidigare i alla fall. Jag tror de hade plan för Alexander Isak. De har en anfallssituation fortfarande, som nu har de börjat få lösning på det efter ett succélån. Men, så att jag tror de hade en plan att få in Isak i laget. Sen finns ju uppgifter om att klubbledningen inte... Det har varit olika viljor kring olika personer där, kring om de verkligen har trott på Alexander Isak eller inte. Det finns de som verkligen har gjort det, det finns de som inte har gjort det, som nu tycker att de har fått rätt i den här affären. Men jag tror ändå grundtanken var att han skulle bli en A-lagsspelare i Borussia Dortmund. Jag tror inte Real Madrid hade grundtanken när de var intresserade av honom. Föreställningslöst i alla fall att han skulle bli en spelare för Real Madrid.
Jag såg faktiskt uttrycket i tysk media, eller är han en ny Isak? Ja. Där det fanns en förhoppning kring Alexander Isak när han kom, men att han ses faktiskt som en flopp där. Och att han kom med väldigt stora löften runt sig som inte har infriats.
Men det var en jätteinvestering av dem, alltså, så var det ju verkligen.
Problemet var ju också att det var väl att Tuchel inte liksom var medveten om liksom värvningen när
han kom.
Det blev liksom en total krock rakt av på att han hamnar mitt i den här liksom maktkampen mellan Tuchel och den sportsliga ledningen.
Ja. Och där har ju också Ajax nämns faktiskt som en klubb som ska vara intresserad av Alexander Isak. Antingen på lån då igen från Dortmund, men det verkar inte Dortmund vara så intresserad av. Det väl, antingen ska han väl tillbaks eller så ska
han säljas. Att Dortmund vill gå vidare från den där affären och det finns för möjligheter då kanske att skriva in en återköpsklausul om han mot all förmodan skulle bli en sån superspelare, alltså mot all förmodan med deras ögonsätt. Jag tror fortfarande att det finns en stor fotbollsspelare där, så vet jag inte om han kommer bli en Borussia Dortmund-anfallare eller en Real Madrid-anfallare på sikt. Det känns ju svårt att se just nu, men det är en av Sveriges största fotbollstalanger är han ju fortfarande verkligen. Och det lilla vi såg i landslaget räcker väl för att övertyga dem som inte följer holländsk fotboll varje vecka om att finns ett roämne där såklart.
Han var på Kolberg i måndags i alla fall.
Ja.
Jag hängde. Ja. Körde lite lättare uppvärmningsövningar var det väl som Rickard Norling beskrev det.
Ja.
Det är kul. Han kommer hem och slummar lite med gänget.
Ja, men det var verkligen den känslan. Bara liksom hänger med grabbarna lite.
Ja, men det är ju hans gamla polare. Så det...
ja, absolut. Jag tänkte vi skulle prata lite nostalgi. Därför att det verkar gå någon slags våg just nu. Francesco Totti är ny technical director i Roma. Peter Cech blir nog motsvarande i Chelsea, va? Efter Europa League-finalen som han ska starta enligt,
vilket är ganska bizarrt att han gör, tycker jag.
Ja.
Men det är en annan fråga.
Det är lite bizarrt. Samtidigt så håller jag ändå med Emery när han säger att det är liksom ändå Peter Cech. Det är inte så att han kommer inte kasta in bollar. Han kommer göra sitt absolut bästa. Det är liksom inte så, men det är klart att det är en bizarr situation.
Ja, det är klart att det är en bizarr situation, men vi har ju sett spelare som varit klara för andra klubbar att göra saker tidigare också. Och det är klart att man får lita på att han är professionell nog, och det är klart att han är det. Han har inte kommit dit han är idag på liksom han har sex...
Han är en gentleman som Emery uttryckte det, och det tycker jag man kan hålla med om.
Men man undrar, jag tycker det är så intressant just det här när man plockar upp fotbollsspelare in i den administrativa delen om inte annat. För att det är sådana otroliga krav på fotbollsspelare idag att de bara ska fokusera på sitt eget. Det är så, du klarar liksom inte att ha den större blicken så att... Och alla fotbollsspelare säger det också om övergångar och allting. De är ofta helt omedvetna om vilka som är på gång, vad som händer och framförallt vart pengarna tar vägen. Det slår en varje gång, tycker jag, att de verkar helt ointresserade av det. Just kring agenter och vilka det är som gör vad och sådär. Så det här att spelare kliver rakt över, jag tycker att det är spännande fortfarande att man litar så mycket på någon. Bara för att han var duktig på att spela fotboll så ska han vara väldigt duktig på att administrera fotboll och se på fotboll på ett annat sätt. Så att,
ja, det är ännu fler namn på min lista här för övrigt. Alltså, det snackas ju om att Lampard ska tillbaka till Chelsea.
Och du, vilken fel rekrytering.
Ja, det är helt klart. Vi har sett Ole Gunnar at the wheel i Manchester United. Ja, för,
på tal om fel rekrytering. Men...
kan man absolut känna. Vi har pratat om Rio Ferdinand som sportchef till Manchester United. Vad säger ni?
Och vi ser ju så att det är de mest framgångsrika tränarna nu när Premier League äntligen har insett att man liksom, det är ju tränarna man ska investera. Så ser vi, det är ju inte de största spelarkarriärerna som blir de största tränarna. Guardiola hade ju en väldigt fin spelarkarriär, men det är ju liksom inte någon slags garanti. Det är inte så att Maradona har varit bländande som fotbollstränare.
Nej, alltså Zidane är ju på något sätt känd som undantaget som bekräftar regeln, det idiotiska uttrycket. Men han känns ju som i alla fall undantaget i det här. Det är så många som har försökt och sen inte
så får vi se, det är nu vi får se vilken tränare han egentligen är.
På ett
det är verkligen
sätt, ja.
Han verkligen, alltså, få ihop en grupp kunde han ju uppenbarligen. Han kunde göra det maximala av det Real Madrid då, men nu har han ju inte världens bästa lag. Och
han byggde ju bara på det längre. Benitez hade lagt grunden för.
Ja, men på ett, alltså det kommer låta jättekonstigt, men det är på ett sätt så. Alltså,
det finns faktiskt
nu kommer jag ju få skit från egna leden här, på säga. Men titta på vad många gav ju Zidane ganska mycket cred, för exempel Casemiro eller för att plocka upp Lucas Vazquez. Vem var det som gjorde det där? Jo, det var Benitez. Han la grunden för allt det där på ett sätt. Där Zidane däremot har varit så bra på att han... Om man jämför med till exempel Ancelotti som han jobbar bredvid. Ancelotti är ju världens bästa liksom personhanterare. Det finns ju ingen som ogillar Carlo Ancelotti som har någon tränare. Han kan ju hantera vilken stjärna som helst. Zidane har ju fått den också. Liksom, lärdomen har ju gått bredvid Ancelotti och sett hur Ancelotti jobbar. Samtidigt som Zidane, han kan ju gå in i ett omklädningsrum så kommer du ha respekten från varenda stjärna. För att han är en större stjärna än allihopa. Och lägg där till att han också vågar ta svåra beslut. Han vågar göra ändringar, han vågar göra saker. Nu kommer ju dock, nu ska det ju vara sportchef Zidane som ska börja agera. För att Real Madrid har ju fortfarande, bisarrt nog, ingen renodlad sportchef i klubben. Så det är ju Zidane som kommer ha fria tyglar och göra vad han vill.
Men Pérez, vad fan?
Ja, men Pérez är han som säger, okej, men nu kommer pengarna där. Så jag vill ha honom, säger Zidane. Och då måste vi ju minnas Zinedine Zidanes första Real Madrid-värvning. När han var ansvarig för B-laget så plockade han in Eero Markkanen från AIK. Efter att ha sett honom på YouTube och sa, honom ska vi ha. Nu kommer jag absolut inte det ske något liknande här. Men man undrar ju samtidigt, det skulle vara jätteintressant att se, vad väljer Zidane att göra? Ja. Hur väljer han att bygga den här truppen och vad kommer det att bli för någonting? Han är onekligen en matchcoach, han är onekligen någon som kan bygga en bra mentalitet i en grupp. Men nu är det som sagt, nu är det verkligen upp till bevis.
Det blir väldigt intressant i helgen här att se ifall Hazard liksom inte presenteras, men att nu mer börjar packas väskor hos familjen Hazard. Det var ett fantastiskt rykte kring hans grabb ju.
Hans nioåriga son Giannis, va, som inte valde att förlänga sitt medlemskap med Cobham FC utanför London för att familjen inte vet om de är kvar nästa år.
Nej, exakt.
AS skrev nu precis innan vi klev in här också att han ska presenteras på måndag den 3 och att de också förbereder för Luka Jovic och för Land Mendy, men att de presentationerna inte spikar än.
Nej.
Så det är senaste budet. Mm.
Och det är klart att Hazard in och Luka Jovic är en spelare som ska spela.
Benzema behöver ju lite avlastning. Nu kommer ju Benzema vara första valet på topp även nästa säsong.
Benzema är alltid första valet på
precis.
Topp.
Precis, Benzema sitter i väggarna nu på Bernabeu. Det är inget att snacka om. Och han har faktiskt varit fantastisk.
Det är han som är den nya ryggraden. Då har vi kommit fram till det. Det är ju Karim.
Karim.
Alltid visat gott om dem också.
Och en jävla ryggrad. Han sitter i väggarna. Och små kameror.
Kameror,
förlåt.
Satt den.
Ja, nu var du nöjd. Nu är du nöjd.
Fick vi in den också?
Ja, den ska in.
Ja, vi ska också ha in lite frågor, tänkte jag, i vanlig ordning. Jonas Nilsson har skrivit, jag har slagit vad med en kollega om att Alvaro Morata spelar i Frankrike nästa säsong. Det står en lunch på spel. Vad har jag för chanser att förtära sagda måltid?
Tyvärr så blir det nog att han får punga ut slanten för lunchen själv här alltså. Jag tror att Morata är nog Atletico ändå lite intresserad av att behålla honom som ett komplement, särskilt när Griezmann försvinner, så att Diego Costa antagligen försvinner. Det kommer komma in någon anfallare till i Atletico, men jag har svårt att se att de ska gå liksom frångå att spela med två på topp. Och Nikola Kalinic kommer de inte satsa på. Så att det känns logiskt att behålla Alvaro Morata i alla fall. Mm. Och Chelsea borde väl inte vara allt för intresserade av att.
Nej,
sen finns det ju transferförbudet också.
Ja, det är det liksom, så att om någonting är ju att Chelsea känner att de behöver
backupen.
Behöver fylla på med folk liksom, med kroppar. Och de kan inte värva. Då kanske man måste lyfta hem det man har.
Men då hamnar ju inte i Frankrike.
Det finns ju ett gäng kroppar redan, om vi säger så.
Nej, men det franska hoppet är väl någonstans någon karusell då, för att det finns ju ett rykte nu om att som verkar finnas, eller eventuellt kan det finnas lite substans i att Atletico faktiskt har gjort klart med Edinson Cavani i det fall Diego Costa lämnar.
Vilket har varit
fantastiskt. Klubbarna igång de här i alla fall. Det har ju en fransk aktör där i den här snurran. Så att det är väl hans hopp för att få den där lunchen, men
det känns rätt långsökt.
Det känns väldigt litet.
Morata från sorts Choupo-Moting-roll i Paris.
Exakt, det är fan fint.
Rädda bollar på målriljen.
Fina nä, Choupo-Moting.
Ja, det är helt osannolikt. Han har ju representerat, jag vet inte hur många klubbar det är. Han har aldrig kostat en övergångssumma. Han har alltid gått gratis. Han måste ha världens bästa agent.
Men är det en sån här liksom fotbollsvärldens svar på en sån här miljöaktivist som bara aldrig åker ett flyg? Alltså det är liksom så här, som någon sorts protest mot liksom dagens ekonomi liksom. Ja. Jag går inte för en transfersumma. Jag håller inte på med sådana dumheter.
Nej, precis. Jag tror aldrig han har kostat en transfersumma i sin karriär. Och han har liksom bytt klubb 8 gånger eller något sånt.
Genialt, då vet man vart pengarna hamnar.
Det är fint.
T. Järnberg skriver, ser ut att det kan bli ombyggnation i City. Kompani är redan borta, dessutom ryktas Sané, David Silva, Gündogan, Danilo, Otamendi och Mangala bort. Vilka ersätter? En ny mittback kan vi väl räkna in åtminstone. Vem skulle det kunna vara?
Just det, de äger Mangala fortfarande.
Ja, det är ju
fantastiskt.
Han ska inte in där i alla fall.
Fast det kan man ju hoppas lite ändå. Om vi liksom tittar på så
Han deras Phil Jones.
Men att vilja se en spelare spela för ett lag, så vill jag ju se Mangala där igen. Jag vill att det ska gå bra för Mangala.
Ja, det, jag tror att det inte kommer gå så bra för Mangala.
Det tror inte jag heller. Jag tror inte heller, men man vill ändå se det.
Otamendi skulle jag ändå bli förvånad om de säljer det här.
Nej,
läget.
Det finns inte, eller?
Nej, det har jag väldigt svårt att se. Gündogan tror jag absolut inte att de kommer sälja. David Silva eventuellt, det om han själv vill gå. Han har haft en lång och framgångsrik karriär i Manchester City. Har inte gjort sin bästa säsong.
Haft mycket tufft utanför plan också som kan påverka. Ja, det finns ju, alltså David Silva tror jag att om han skulle vilja flytta hem. För det är inte helt omöjligt i den tiden. Och kanske ett Valencia ska spela Champions League. Ja. Som säger, men kom hem. Det är inte omöjligt.
Varför inte?
Nu har ju inte svarat alls på vilka som ska in.
Nej.
Ni bara bekräftar de männen som ska in.
Jag tror faktiskt att Harry Maguire kommer ansluta till Manchester City. Jag tror att det kommer hända.
Ja, det blir för sig kul att se.
Bara spelare man vill se.
Ja,
herregud.
Faktiskt. Det, kan ju,
det är som ett socialt experiment.
Ja, men precis, det är ju ett socialt experiment att skicka Harry Maguire till City.
Ge mig det.
Ja. Till Pep Guardiola-lag, det är ju... Nej, det är fantastiskt.
Maguire är Rodri då. Det känns ändå som de slår Bayern München där.
Men inte mycket samspel mellan dem mycket.
Nej. Rodri, över
Rodri kommer ner och hämtar boll.
Harry slår en långa på Aguero som ska upp och kriga.
Såg ni inte hans soloräd mot just City i den matchen som kompanisen avgjorde? Han dribblade typ 4-5 spelare på kanten där och sen minns jag inte vad han gjorde av bollen.
Det var väldigt fin faktiskt, det var ganska överraskande.
Han blev winger alltså.
Ja, han drog iväg det. Men det var också så att ingen förväntade sig att han skulle peta och springa. För vi är ingen som trodde han kunde det.
Det är ännu färre som förväntar sig att en City mittback ska ta bollen och bara springa över hela kanten liksom fram utan att passa den, så att
det blir briljant det där.
Jag ändrar mig, det blir kul.
Ja.
Det blir kul.
Ja. Nej, men här Maguire och Rodri då?
Ja, sen ska de väl, om de ska ersätta Sané på något sätt, så då hittar väl Pep någon,
Felix, kanske.
Dyr kille han tycker väldigt mycket om.
Ruben Dias är väl ett namn som nämnts också. Benfica-talangen, det känns ju som någon sorts ganska låg.
Det känns som en City-värvning.
Känns som en Wolverhampton-värvning tycker jag.
Han är för dyr. Alltså, det är en väldigt dyr 19-åring från Benfica som är mittback. Det känns väldigt City tycker jag. Jag skulle inte förvåna mig om Ruben Dias. Han pratade ju som till Atletico också. Atletico tog in Felipe från Porto istället, som har ju löst den mittbacksfrågan tills vidare i alla fall. Så att Ruben Dias säger jag är ett namn man kanske ska hålla koll på.
Right. Apex Triplets har undrat, går Lo Celso från Betis då, säger man Lo Celso till Spurs? Den är lite intressant.
Ska Spurs värva, påstår du?
Ja, alltså,
han där är ju illa ute.
Han blir då den andra spelaren efter Lucas Moura att ansluta. Det är alltså,
så det inte en liten av Lucas Moura värvning också då? Misslyckade PSG.
Nej. Alltså, Lo Celso har ju varit helt briljant för Betis.
Ja, men i PSG?
Ja, men i PSG
var han inte briljant.
Nej, men han har inte riktigt fått chansen där. Betis fick ju honom förvånansvärt billigt och förvånansvärt nog med en klausul väldigt sent in på liksom förra transferfönstret. Och i Betis har han ju visat liksom repertoaren som han har. Nu har ju Betis som lag mest bara passat runt bollen och inte kommit någon vart, för de har ingen anfallare som kan göra mål. Och de har en Kike Setién som tränare. Men Lo Celso, absolut, Betis köper ju tillbaka honom medvetna om att de kommer antagligen behöva sälja honom vidare. BBC var det som skrev där att det var ett bud på, vad var det, runt 50-60 miljoner pund då, som hade lämnats. Och det känns ju som ungefär vad en Lo Celso skulle kosta, och det känns som en ganska klok värvningssätt i det spelarmaterialet Tottenham har idag, så jag säger ja på den.
Ja, vad bra.
Försvinner Eriksen då, eller vad sätter man in en Lo Celso?
Nej, men det är också så att du måste ju ändå, det Tottenham behöver, de har ju en väldigt fin startelva. De behöver ju bredda den här truppen. De behöver bredda för att på allvar kunna slåss en hel säsong i Premier League, för att inte sitta där med liksom skadeproblem och slå långa på Fernando Llorente, som i och för sig har varit bra, ska tillägga.
Inget fel i det.
Fernando Llorente är fin, men du behöver en bredare trupp. Du behöver få in liksom mer folk, så det inte blir liksom olika Harry Potter-karaktärer de kastar in på plan, som Oliver Skipp och Harry Winks och allt.
Nu är du hård. Skip kan jag hålla med, men Harry Winks,
Winks har varit bra, men liksom
spela en CL-final bara, så känner att den här
principen,
den här avrättningen av Tottenhams trupp, vet jag inte om den är motiverad riktigt.
Ja, men principen.
Jag älskar ju Harry Potter-karaktär.
Ja,
jag tar med mig den.
Ja, men principen liksom, att Tottenham behöver bredda, och Lo Celso känns som ett perfekt komplement in i den här truppen. Tottenham måste ju börja spendera alla de här pengarna de sitter på just nu. De har ju hur mycket som helst, som man inte har spenderat. Mm. Det är bara att köra. Mm.
88 miljoner ska han ha i utköpsklausul, Lo Celso.
Euro, pund, vad pratar
pund,
vi?
88 miljoner pund.
Det är lite saftigt.
Det är ganska mycket pengar. Och det, enligt
det betalar inte Tottenham.
Nej. Enligt Daily Mail så ska de kräva att hela utköpsklausulen ska betalas, medan Tottenham har då lagt det här budet på 53 miljoner pund. Och är väl där de ser.
De stannar nog där.
Ja, så det är ändå en 300-400 miljoner kronor till som ska upp på bordet för det händer. Så att det kommer vi inte bli klart nästa vecka, det tror jag inte.
Nej, men då ska Betis också förklara för Lo Celso sen att nej, du får inte gå till Tottenham utan du ska spela med oss. Liksom när han någonstans ändå kanske kom dit som en...
För att använda det som en karriärbräda.
Exakt,
vidare.
Och som lite av en tjänst i den klubben på ett sätt också. Att han kunde tänka sig gå ner ett steg för att ta ett steg upp. Liksom. Så att, ja, det känns ju... Det blir svårt för dem att
behålla honom med.
Exakt. Mm.
Så, det var onsdags avsnittet
av... Ja, det kom dagen igen. Du var en njöt. Du gjorde nästan en konstpaus innan du började.
Ja, konstpausen var ju för att...
Nu ska jag säga onsdag igen.
Ska jag säga onsdag igen? Ja. Det är någon slags Tourette jag har. Så är det i alla fall. Tack för att ni har lyssnat. Tack för frågorna. Tack för att ni var här, Makoto och Patrik. Sillypodden är tillbaka på måndag igen. Och Sillybloggen däremot, den dundrar på hela långhelgen här. Så att följ den. Glöm inte bort den. Och ni som ska kolla Europa League-final ikväll och sådär, missa inte att Aftonbladet Daily intervjuade Erik Niva igår. Han pratar om Baku, om historiken bakom, väldigt mycket bra där kring problematiken runt den finalen och även lite grann inför Champions League-finalen som är på lördag.
Det bara rasslar av kickbacks till influencer Patrik Syk nu när han gör den här reklamen för de olika delarna. Det är härligt, det undrar vi det.
Ja, det är värd.
Ja,
och så hörs vi på måndag igen, helt enkelt. Och då har vi förhoppningsvis en massa nya spännande saker som har trillat ut då, efter de stora Europafinalerna. Det ser vi fram emot. Bra!
I think I worked for 16 years here in England and I deserve a bit more credit than wrong informations.